Vi förenas i bön. Ja, Herre, du som har gjort allt som är så stor och helig. Du har också gett oss nåden att få komma inför dig. Du har gett oss ditt ord. Och nu ber vi dig att du ska förklara det för oss. Låt hjälpa oss att ödmjukt ta emot vad du säger. Sänd oss din ande som var med redan vid skapelsen. Och sänd oss, ge oss förståelse för det vi behöver förstå. Men hjälp oss också att sätta gräns för vårt förstånd, där vi inte har någon chans med vår tanke att begripa, utan istället tillbe dig som den allsmäktige och den helige som du är. Vi får be om detta i Jesu namn, och så ber vi: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska gå in på skapelseveckan. Det är väldigt spännande. Det är en dramatisk text och innehåller oerhört viktiga saker. Förrän vi börjar ska jag berätta att jag kommer att ganska mycket anknyta till den här boken, Gerdeborn, Intelligent skapelsetro. Det finns en nyare upplaga, men jag har den där första upplagan, och det finns nog tillräckligt mycket intressant där, tycker jag. Och han har en, mot slutet av den här boken så har han en genomgång precis av varje skapelsedag, vad det finns för möjligheter att förstå det här utifrån vetenskapens rön. Men han är väldigt mån om att betona att den viktigaste källan, det är Bibeln. Vi kan inte någonsin låta andra källor konkurrera, ställa sig över den. Sen har jag en annan också, som här. Det är en äldre skrift, börjar vara 30 år gammal snart. Seth Erlandssons skrift som gavs ut på Biblikum, Världshistoriens första dagar. Och den har också väldigt mycket att ge. Bland annat så finns där en hel del om bibelkritiken, så att man, om man vill, och sen också om andra skapelsemyter, om man vill jämföra och också se vad som sägs om skapelsen i moderna teologiska och andra vetenskapliga sammanhang, så kan man gärna se på det. Vi ska först se på strukturen av den här skapelseberättelsen. Ja, och strukturen vet jag inte så mycket, för att det hade vi upp förra gången. Men räkna upp de här skapelsedagarna, så jag har det med här, och så går det här samma ut också över nätet. Och de som följer med över nätet så kan ju också ha också möjlighet att se det här som ett PDF-kompendium. Först finns det en ingress, verserna 1 och 2, och så kommer dag 1, där ljus skiljs från mörker. Det är ju var det ljus, eller bli ljus, vad vi säger det modernare, i de verserna 3-5. Och det kan man ju tycka att det är en ganska lättviktig inledning på skapelsen, när man tänker på hur mycket Gud sen skapar. På samma sätt också med andra dagen. Det är då Gud skapar himlavalvet. Och så har vi tredje dagen. Gud gjorde hav och land. Han delade landet och det torra. Och så skapar han växterna. De här tre dagarna kan man säga är som att förbereda människans boning. Det är liksom ramarna som kommer här. Och så de följande tre skapelsedagarna, så då fylls det på med substans. Och det första som kommer då på dag 4, det är solen, månen och stjärnorna. Och det är ju nog egentligen väldigt underligt, för att om man är van med att ta del av ett vetenskapligt tänkesätt, så då fanns ju allt det här från uråldriga tider. Och sen börjar ju jorden komma mycket senare, men här är det en sådan märklig framställning att solen, månen och stjärnorna kommer långt efter ljuset. Först kommer ljuset. Det ska vi komma lite mera in på. Och dag 5 innehåller vattendjur och fåglar, skapelsen av vattendjur och fåglar. Och en del menar att också ett par verser längre fram hör till det här, nämligen när boskapsdjur, kräldjur och vilda djur skapas. Men det är nog tydligt att de hör till den 6:e dagen. Och då kommer ett alldeles nytt och starkt avsnitt som handlar om människans skapelse. Och det är ju då slutet av första kapitlet. Det här avslutas allt sammans med att omtala att Gud vilade på den 7:e dagen. Det kommer som en avslutning. Ingressen i början är liksom en sån där allmän upptakt. Och så finns det också en avslutning. Och vi ska se ganska noggrant på de här första orden i begynnelsen. Och fråga först, vad fanns före skapelsen? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen, det är ju underliga ord. Hur kan vi tänka oss alls att det finns någonting som heter begynnelsen? Vad var före? Det är ju den naturliga frågan. Begynnelsen, jo, det är en startpunkt någonstans. Men om vi startar någonstans, så finns det alltid någonting före. Men när det gäller Guds tid, så startar den tid när han uppenbarar sig och när han gör någonting med oss, startar nu, i begynnelsen. Det som fanns före, så det är fullständigt oåtkomligt. Vi har ingen chans med vårt förnuft att kunna fatta vad som fanns. Och det är egentligen ovidkommande. Man kan inte säga att det fanns någonting före. Vi brukar med bibliska ord kalla det för evigheten. Men det begriper vi inte. Så att vi är helt enkelt, vi får komma till korta med vårt förstånd. Vi vet bara nu började det som Gud ville uppenbara. Vårt tidsbegrepp kan alltså inte svara på den här frågan. Vi är begränsade, hjälplöst begränsade. I Saltaren 90 så står det, jag kan nog gärna slå upp det. Det är en bön av gudsmannen Mose, Saltaren 90. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Men det här orden, från evighet till evighet, så kan man uttrycka det närmaste man kan komma till det att Gud finns runt omkring det här och att vi inte kan begripa oss på honom. Men Mose säger klart och tydligt att Gud fanns innan det här börjar. Så har vi Johannesprologen. Johannes evangeliets första kapitel, där vi bara konstaterar att den börjar ju precis likadant. I begynnelsen var ordet. Där finns ju också lite mera förstås. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och det är en alldeles tydlig framställning av just samma sak som Gamla testamentet börjar med. Det är samma ord, i begynnelsen. Och nu finns det faktiskt ett annat ställe som beskriver det här, i begynnelsen, väldigt intressant. Och det är Kolosserbrevet. Slå upp Kolosserbrevet 1. Och där finns vers 16 som är speciellt intressant. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Det är tre prepositioner här. I början av versen är det i honom. Och sen är det genom och till. Och alla de där prepositionerna motsvarar den preposition som vi har i början, Bibelns början, i begynnelsen. Det är alldeles tydligt medvetet av Paulus att han refererar till de här olika betydelserna. Och här kopplar han det här till Jesus. Och så ser vi på vers 18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Här används den andra delen av det första ordet, bereshit, som Bibeln börjar med. Och det här reshit här, så det kan översättas med huvudet, begynnelsen, och det har vi ju då både i första Mosebok 1:1 och Johannes 1:1. I begynnelsen. Det används den översättningen. Och den förstfödde kan det också betyda. Liksom den främste. Det är helt fantastiskt på vilket sätt Paulus framställer början av första Mosebok. Där han så tydligt förlägger Jesus Kristus till de här orden. Som var i begynnelsen. Det matchar alltså det här Johannes 1:1 i begynnelsen var ordet väldigt bra. Vi ska gå tillbaka till första Mosebok. Nu ska vi faktiskt också läsa de där två första verserna. Nu ska vi ju bara tala om dem. Vi ska låta dem tala också, de här orden. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Här har vi då ordet skapade Gud, och Gud som en pluralform. Elohim, det är ett pluralis ord, men vi översätter det inte gudar, utan man skapade, det är ett verb som står i singularis. Så står det också på alla andra ställen där Elohim finns. Gud, då han gjorde någonting. Då står verbet i singularis. Och det säger att det är inte gudarna som gjorde det. Som gjordes. Utan det är en form som på ett sätt påminner om det att man talar om kungar i ni-form eller ers majestät eller vi konung och så vidare som kungarna åtminstone förr alltid brukar säga. De tilltalar sig själva med vi. Alltså det är någonting, det är pluralis majestätis. Majestätis heter det så, majestatis. Tack. Och det här, det är alltså en sån där ärevördig form av tilltal. Och på samma sätt så brukar man tänka att det här Guds namnet är. Och han skapade. Och det här ordet skapade, så det är ett ord som bara finns på tre ställen i här i skapelseberättelsen. Och det kan endast ha Gud som subjekt. Och de här tre tillfällena, det är när Gud skapar materien, alltså det är ett begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Där används det här ordet bara. Och sen finns det i 1:21. Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser. Och så finns det i 1:27. Gud skapade människan till sin avbild. Och det här avviker från ett annat ord som betyder att preparera eller göra eller dana. I 1917 så stod det också med det ordet Gud danade. I Svenska folkbibeln använder man ordet gjorde i det här fallet. Gud gjorde, som vi ser till exempel i vers 7. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet. Och samma sak i vers 16. Gud gjorde de två stora ljusen. Det står inte här han skapade. Det här ordet skapade, så det är urintet. Det är bara Gud som förmår att skapa urintet. Det inte finns någonting från tidigare. Däremot det här gjorde, så det är någonting där man omvandlar, där man preparerar, där man färdigställer materia. Så det blir som man vill att det ska bli. En krukmakare gör en kruka. En snickare gör ett bord, en stol. Men han skapar inte. Fast man ibland använder ordet skapa också för sånt design. Men det är förbehållet Gud. Det här är någonting då om det där första orden. Och sen har vi himlarna och jorden, som det står egentligen. Himlarna i pluralform. Det sägs då på ett mer vanligt sätt här. Himmel och jord. Och det här används ofta om det som är mycket stort. När man har det där pluralis på samma sätt som Elohim. Finns sådana som menar att det där betyder olika nivåer. Himlen, jag ser molnen på himlen. Jag ser stjärnhimlen. Och så kan vi tänka på himlen där Gud bor. Alltså det finns olika betydelser av det här himmel. Mormonerna, de har ju utvecklat det där också till en lära om de olika himlarna. Där de har precis specificerat vad som ingår i respektive himmel. Men det kanske nog inte ändå nödvändigt att tänka på det sättet. När skapades då jorden? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Kan vi tidsbestämma begynnelsen? Big Bang tänker ni på. Kanske någon också vet hur många miljarder år sedan man räknade det var det här. Det börjar väl vara uppe kanske igen 13-14 miljarder, har jag för mig. Så det är länge sedan. Om man ska tänka på det sättet. Det finns sådana som funderar. Nu efter de här verserna som finns här så säger Gud vad det ljus. Då börjar han säga, och då är det första dagen och andra dagen och tredje dagen. När skedde det här första då det här? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Var det precis just förrän Gud sa vad det ljus? Eller kan det ha varit länge före? Och här är det många som menar då att det var ett stort gap mellan vers 1 och skapelseveckan. Och så menar man också ofta att det var en tidig katastrof som skedde då på den här tiden. Så att det skulle ha liksom varit någonting alldeles speciellt. Många menar ju att det var kaos under den här tiden. Och den här kaostiden så pågick då i några miljarder år. Det finns ett problem, åtminstone ett. Om det var på det sättet att det var en lång tid däremellan, vad fanns under den här tiden? Jo, evolutionsläran säger att det fanns lidande och död redan under den här tiden. För det allting utvecklades efterhand. Men det är ju ett problem, för att Bibeln lär att det kom med syndafallet. Visserligen säger det ingenting om det var ett gap där Gud först hade skapat materien. Öde och tom materie. Och sen först kommer det med de skapelsedagarna då, det här innehållet i det. Då är det inte en motsättning, men åtminstone är det en motsättning mellan den naturliga utvecklingslärans teorier och tankar. Men så Gärdeborn säger att förutom att det här är problematiskt så är det också onödigt. Därför att det finns så många fakta som tyder på en ung jord. Då är det ju onödigt att kompromissa med evolutionsläran på det sättet att man erkänner att, eller säger att, det måste ha varit för fruktansvärt länge sedan som jorden först kom till och var öde och tom. Ifall det är så att vetenskapen efterhand kommer fram till att att jorden i själva verket är ung, varför behöver man då tala om ett långt gap? Det är ju en bra synpunkt. Det här hör nog till sådana saker som också skapelsetroende vetenskapsmän har lite olika uppfattningar om. Det är en sak som vi inte kan helt klart belägga utifrån Bibeln. Hur det är fallet med det här långa. Det är många som tänker det här att det var någonstans i urtiden som det först kom till. Och det finns ju också olika uppfattningar om de här dagarna som vi ska se. Jag tycker att han har en väldigt bra framställning, mycket ödmjuk framställning dessutom i Gärdeborn. Han påpekar alltid när det är sådana saker som han funderar på det här sättet och berättar vad som kan vara, vad det kan finnas för motiveringar till det. Och alltid underkastar han sig i Bibeln. Jo, vi ska fråga det här. Kan jorden vara ung? Då ska vi först se någonting på grunder för idén om en gammal jord. Varför säger många att jorden är väldigt gammal? Det finns en dogmatisk vetenskapsidé som man ofta brukar använda begreppet uniformism för. Uniform, det betyder ju att någonting är likformigt. Nuet, forntidens nyckel eller lite språkliga varianter av det här begreppet, det säger att allt det som har skett överhuvudtaget någonsin i tiden kan vi förstå med den nyckel som vi har idag. Alla mekanismer som vi har idag kan förklara det som har skett förr. Det finns ingenting som har skett på ett sånt sätt att inte dagens metoder ska kunna förklara det. Den filosofiska grund som finns bakom den här är positivismen som säger att allt har en inomvärldslig förklaring. Allt kan förklaras med vetenskapliga idéer och funderingar. Men det är bara det att ett grundläggande problem i det här är Gud har sagt att han har ingripit och gjort saker på ett sätt som inte har någon parallell. Då han skapade i urtiden så gjorde han det en gång. Det upprepas inte. Det är det stora problemet här med den här. Den här filosofin tar inte Gud i beaktande. Sen finns det ju radiometriska metoder. Man kan börja med kol-14-metoden som inte kan användas för riktigt gamla företeelser. Och så finns det metoder där man beskriver sönderfallstiden hos radioaktiva ämnen som kan uppgå till väldigt, väldigt långa tider. Det kan jag inte gå in på hur det är, men Gärdebom berättar också väldigt bra om det där och det finns också andra böcker som gör det. Och kort kan man säga att filosofin bakom de här radiometriska metoderna bygger på uniformismen. Och det betyder att det som de bevisar så har de redan postulerat egentligen. Och det är utgående från den här premissen att nu är det forntidens nyckel som de här radiometriska metoderna ger sådana resultat som de gör. Som man kan säga, det finns en cirkelbevisning. Och det allra mest typiska cirkelbeviset är ju det här att man frågar en geolog, hur vet du hur gammal det här berget är? Och så säger han att det finns vissa nyckelfossil som finns i de här bergarterna. Och de här härstammar från olika epoker, olika tidsåldrar. Och så frågar man då, hur vet du hur gamla de där fossilen är då? De där nyckelfossilen. Och så säger det att kila över till paleontologerna, de vet. Och så kommer man till paleontologerna som sysslar med fossilfynd och som utvärderar dem och försöker konstatera hur gamla de är. Och så frågar man dem hur gamla de där fossilen är. Så säger han, jo det vet vi därför att det finns i vissa avlagringar i bergarterna. Därför att det finns i de och de bergarterna som är så gamla runt. Det finns nog kanske mera raffinerade svar idag, för det här, den här kritiken hade fått ta emot länge, så att man har ju nog som i princip hittat på olika sätt att gå runt det, men att det, i grunden så är det en sån här ett sånt här resonemang, det har byggt på det där. Det grundar för idén om en gammal jord. Argument för en ung jord då? Jo, där finns vittnesbörd i Bibeln, släktregister. Där det finns precis sagt hur gammal den och den var när han födde den och den, och hur gammal han var när han födde och så vidare. Det är bara ett problem finns där alldeles tydligt, och det är att det inte är fullständiga. Den här kronologin som har funnits i vissa biblar, till exempel i Darby bibel och en del gamla, så har man angett den här kronologin. Det bygger på en ärkebiskop som fastställde skapelsen till 4004 före Kristus. Men det finns flera andra. Det är många variationer på de där åldersbestämningarna. Det kan man väl säga i princip att de som tror att skapelsen har skett precis som Bibeln beskriver den säger att inte över 10 000 år är jorden. Men möjligen endast så ung som 6 000 år. Och då gör man till stor del utgående från det här och lägger till då att släktregistren inte kompletta. Men sen finns det vetenskapliga fynd. Och jag kan ta bara fram några av dem. Gärdeborn har många av de där. Till exempel erosion och sediment. Erosion är det när berg nöts av eller när jord försvinner ner i åar eller havet rullar på med vågor från stranden och så nöter det på stranden. Och det finns ett väldigt bra exempel på sån här erosion. Det är Niagarafallen som beskrivs som ett U långt inåt. Och där man alldeles tydligt ser att år för år så försvinner en del materia där vid kanten. Och så kan man på grund av den här hastigheten uppskatta hur lång tid det kan ha gått. Det finns bra bilder i den här och det här. Jag ska se om jag nu hittar det på en gång det här. Man beräknar att längden på den efterlämnade ravinen är cirka 11 kilometer. Och då blir maxåldern för Niagarafallen 11 000 år. Sen sediment, det betyder ju då igen att det material som plockas bort liksom försvinner från kusterna, från kanterna av älvar och så vidare. Så det lagras i havet, lagras på botten. Och då blir det tjockare och tjockare. Och så kan man också konstatera att det kan inte ha varit allt för länge. För om det har hållit på så här i lång tid så skulle det måste vara mycket tjockare. Ett sånt exempel är att man var rädd när man skickade den första morfarkosten till månen. Att den skulle drunkna i dammet. För man menar att det måste vara ett tjockt damm på månen. Och så visade det sig att det var bara ett tunt lager. Så där tog man riktigt fel. Havens salthalt och andra salter, klorider och nitrater och så vidare. Där kan man också konstatera hur det förändras och räkna ut hur länge haven kan ha funnits på det sättet. Och sen är nu jordens magnetfält som varierar. Men det här får den läsa som är intresserad av det mera. Och innan vi lämnar den här versen och kommer in på ljuset, så kan vi säga att de här geologiska tidsskalorna, så det är ju fantastiska saker där man har en sån här kolumn som det brukar också kallas. Till vänster på den här ser vi det allra äldsta. Jorden skulle ha bildats enligt det här för 4,550,000 år sedan. Och då var en lång tid som heter prekambrium som är delad då i delar. Och sen kommer den tid, den gröna där uppe som då förstoras på högra sidan där kambrium börjar. Och då kommer vi in i den tiden när det blir intressant med fossilfynd och allt möjligt sånt. Och allra högst uppe här finns det en liten skiva som heter kvartär. Och det är 2,6 miljoner år sedan till nutid. och det är då den tiden då man menar att det har funnits istider. Det kan beskrivas lite mer av det här med en klocka som omfattar 24 timmar. De första 12 timmarna, visaren går ju två varv runt på 24 timmar. Förmiddag, AM och PM på engelskt sätt. Och den här förmiddagen från 0 till 12 på dagen, den finns i den där lilla cirkeln där inne. Där har det inte egentligen hänt så väldigt mycket. Och sen fortsätter det där uppe klockan 12 på dagen. Och så blir den här blå tiden. Och sen först efter 9 på kvällen kommer man fram till Cambrium. Då är det den tiden när de här fossilen börjar dyka upp. Och så kommer de här olika tidsepokerna. Och mitt uppe, just före klockan 12, finns det 17 sekunder. Då det är kvartärtiden. Och det är den här 2,6 miljoner långa tiden. Så att vår tid här så är nog ytterst liten. Det här kan man också se på meteorian på Söderfjärden. Där har den en sån där lång bom. Och det finns då olika skyltar där de framställer vad som är tänkt att ha skett på olika ställen. Det är ju hisnande det här för tanken. Så den geologiska tidsskalan, den är fruktansvärt lång. Och därför är det ju nog egentligen häpnadsväckande när det finns vetenskapliga argument som talar om att tydligen har inte jorden existerat mer än 11 000 år. Mot såna här funderingar. Det här är alltså jordens ålder enbart. På meteorian finns också allt, ända från Big Bang. Så det är ännu mera hopsjunket. Så ska vi ta ännu den sista meningen i andra versen. Och Guds ande svävade över vattnet. Och där kan vi först och främst se att vattnet har en viktig roll. Och det stämmer också väldigt bra med vetenskapliga funderingar. För att det var i vattnet, i urhavet, som allting började. Men vattnet var här också, helt centralt. Och tydligen var det så att det var egentligen vattenfylld jord. Det talas inte om att det fanns något land, för det kom till sen först. Senare, när Gud skapade. Men, det här uttrycket, det måste jag också säga vad Bibel 2000 har. Den säger, en Guds vind svepte fram över vattnet. Och det läses ju nu lite nu som då det där. I andakter och gudstjänster också säkert. Eftersom man i folkkyrkan tvingas läsa Bibel 2000. Får inte använda någon annan översättning. Och därför så framställer man den här villfarelsen. Så fort man läser det. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Vad är nu detta? En gudsvind? Jo, det är ord som översätts med ande och vind, roach, det är, betyder både vind och ande. Och det betyder att ja, kanske de har rätt, men nu är det att här är det kombinerat med Elohim, roach Elohim. Och det finns inget exempel på att det skulle betyda någonting annat än Guds ande. Men det har man då inte velat använda här. Och orsaken till det, att man inte har velat använda det, det är att man räknar med ett kaostillstånd före skapelsen. Och det här är enligt en modell från andra skapelseberättelser som finns runt om på olika håll. Och det här berättar till exempel Seth Erlandsson om just i den här världshistoriens första dagar. Många sådana här skapelsemodeller, berättelser. Och Bibel 2000 skriver också i notboken om det här kaostillståndet. Att Gud, det först fanns det kaos och sen kommer Gud in och så skapar han. Och då menar man att den där vinden som börjar blåsa, då är liksom, det är en gudsvind. Det är inte Guds ande, utan det är en gudsvind som börjar blåsa fram där på det sättet. Och det här svepte fram, det är ett ord som man då har varit tvungen att ta till för att kunna förklara den här vinden. För man kan inte säga att vinden svävar över vattnet. Det passar inte ihop. Och det här ordet som finns här, det används bara på ett annat ställe i Gamla testamentet. Och det är femte Mosebok 32:11. Och där står det hur örnen svävar. Och en örn kan vi ju, vet vi väl, fast har vi inte sett en örn så kan vi i alla fall tänka oss hur den kommer liksom och liksom Så det är på hög höjd och svävar majestätiskt. Där talar man om svävar. Och samma ord används här för Guds ande. Så det är ju nog annat det än att en gudsvind svävar fram. För då får vi det intrycket att det är en storm. Det är en storm som svävar fram. Och det ingår inte alls i det där ordet. Så det här är förfalskning. Sen så har jag satt här en adress med. I logosmappen har vi en utredning av Seth Erlandsson som det här ska vi inte ta här inte nu. Jag undrar om jag får fram det. Jo. Är Bibel 2000 och dess noter tillförlitliga? I den serie som har. Och här i den här så finns det. Ni kan ju inte se det här för det är för litet. Men här finns det här avsnittet just om Guds ande eller Guds vind. Och beskriver det väldigt noggrant där. Och den här, det här hebreiska verbet också, det här rishef. Ja, nu tog jag fel. Det ska vara så där. Det får räcka för det där. Då ska vi gå in på dag 1. Det är verserna 3-5. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton, och det blev morgon. Det var den första dagen. Här fanns ordet med. I begynnelsen var ordet. Gud sa det. Det var med sitt ord som han skapade. Och dessutom så kan vi här säga också att alla personer i treenigheten samverkade i denna skapelse. Guds ande svävade över vattnet. Ja, man får ju inte så tydligt fram det om man läser Bibel 2000, tyvärr. Men Gud nämns här att Gud skapade. Och Gud är ju, fadern är skaparen, det har vi ju, finns ju hänvisningar till många, många, många ställen. Och vi har Guds ande och vi har Guds ord, ordet. Det här är också en väldigt viktig detalj. Sen, vad var ljuset innan solen skapades? Vad skapar Gud för slags ljus? För solen skapades först på fjärde dagen. Men där står det att Gud skilde natten från dagen. Han satte ljus, himlakroppar, för att hålla reda på natten och dagen. Vad var det här ljuset för någonting då? Och där kan vi väl nog bara säga att det finns bara idéer, teorier. För, eller hypoteser rent av, man kan väl inte ens upphöja den till teorier det här. En sån här hypotes är att Gud själv skötte om ljuset. Och det är egentligen en bra hypotes. Därför att i Uppenbarelseboken 22:5 så står det om att Gud själv är ljuset. Uppenbarelseboken 22:5. Det är då i staden, det himmelska Jerusalem. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Nu finns inte natten mer. Det behövs ingen sol längre. Så då har vi fört tillbaka till det tillstånd som var innan solen behövdes. Nu är Gud deras ljus. Så visst kunde Gud köta om ljuset redan före. Men hur, det vet vi inte. Sen den andra fantastiska idén är att det var väteplasma som kunde tänkas ha funnits någonstans ute i rymden. Man kan ju säga så här att för att det ska vara ett ljus som vi förstår det, så ska det vara komma från ett visst håll. Och så ska det också, eftersom det blev natt och dag, så ska det också vara olika under olika tider. Så det är helt möjligt att jorden, som då var öde och tom innan Gud skapade, den redan roteras så som den är idag. Fast vi vet att jordens rotation har förändrats, magnetpolerna har förändrats, men Men det kan mycket väl ha varit så. Hur den här veteplasman ska fungera rent fysikaliskt så ska jag inte börja gå in på. Jag måste läsa i boken då för att det är lite invecklat. Sen sägs i en modell att ljuset blev synligt från jorden först på dag 4. Alltså det här framställs så som människorna uppfattade, eller jorden uppfattade. Människan fanns inte då ännu på dag 4. Men som det uppfattades från jorden, alltså att ljuset fanns, men det var någonstans bortom dunkel, så att det inte hade avtäckts för jorden ännu. Att det var på något sätt liksom, ja, det kan ha varit plasmaaktigt, så det kan ju tänkas att de där båda också kan gå ihop på det sättet. Vi vet att det fanns ljus, men ljuset kom inte till jorden och blev börja fungera så som det har blivit sen förrän på dag 4. Det där är några såna här hypoteser. Sen, vad betyder dag? Där kommer vi till en verkligt, verkligt stor och mycket omtvistad fråga. Var det vanliga dagar eller var det några speciella dagar? Och många tänker ju då på Petrus som säger: tusen år är för dig som en dag, och en dag för Gud som en dag, och en dag är för Gud som tusen år. Och det här finns också i Saltaren. Vad menar Petrus? Menar han det att begreppet dag kan alltid översättas med tusen år? Och när vi läser tusen år så kan det alltid tänkas betyda dag. Nej, han menar inte, utan han menar ju det här att Gud är så mycket större än tiden, som att vi skulle säga att när vi säger dag, en dag, så är det för Gud som tusen år. Och när vi talar om tusen år, en lång, lång tid, då är det för Gud bara som en dag. Alltså Gud står över tiden. Och det är detsamma som det handlar om när vi säger att Gud fanns före begynnelsen. Men vad var där? Egentligen vet vi det. Inte förstår vi det. Så Petrus avser inte att förklara vad dagen i första Mosebok betyder. Nu står där i hebreiskan ordet jom för dag. Och det speciellt står det också i femte versen. Det var den första dagen. Det står nämligen lite annorlunda än de följande. Då står det den andra dagen, den tredje dagen. Det står dag 1. Och då står det jom med räkneordet 1. Och det här har alltid i hebreiskan, så anger det alltid 24 timmars dygn. Det används inte om de här liksom allmänna begreppen att den dagen när Finland inte längre finns, eller den dagen när det regnar småspik, eller den dagen när kontinenterna förstörs och jorden går under. Alltså att man tänker på dagen som är överförd betydelse. Det är inte det som jom räkneord betyder. Jom används nog om det står fritt just för sådana betydelser. Men när det är räkneord, alltså 1, 2 eller första eller andra eller tredje, då anger det alltid 24 timmars dygn. Det finns då en teori här att man skulle förena skapelseberättelse med geologins långa perioder. Day age. Alltså att en dag betyder en tidsålder. Istället för att dag här betyder en vanlig 24 timmars dag, så skulle det betyda att det var en tidsålder det här, och sen kommer en annan tidsålder på den andra dagen. Då försöker man förena skapelseberättelsen med geologins långa perioder, och där kommer Gärdeborn och säger att varför det? Det blir onödigt. Det behövs inte. För att de där långa perioderna är ju inte alls bevisade. Men han erkänner att det finns många skapelsetroende som menar att det är längre perioder än vanliga 24 timmars dagar. Men han säger att själv så har han inte sett någon orsak till att inte tro på det. Men naturligtvis så blir man ju belackad av vetenskapskretsarna om man säger att man tror att det var vanliga 24 timmars dagar. Så ska vi gå till dag 2. Mm. Gud sa, var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten? Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. Jo, jag skulle kunna säga också om det här, det blev afton och det blev morgon, att det är ju intressant på det sättet med den där framställningen, för att judarna inledde sin dag från kvällen. När solen gick ner, då började en ny dag. Sabbaten började på fredag kväll när solen gick ner. Och när solen igen gick ner på lördag kväll, då var sabbaten slut. Men här räknas dagarna när Gud skapar från morgon till nästa morgon. Och det betyder att natten kom som en avskiljning. Det kom som en vila då direkt efter arbetsdagen. Så följde då den här avskiljningen innan man kom till nästa dag. Valv, ett fäste, står det i 1917. Vad är det här för någonting? Det här fästet, eller himlen. Mitt i vattnet ett valv. Och i 8:e versen stod det ju, Gud kallade valvet himmel. Jo, alternativ för det här himmel, så det kan vara den blå himmelskupolen, som vi ofta kallar himlen. Vad himlen är blå idag, upp mot den blå himlen. Atmosfären, där regnmoln bildas, kallar vi också för himmel. Regnet kommer från himlen. Eller rymden. Uppe i himlen, uppe kan man tänka sig att också att man avser uppe i himlen, uppe i rymden. Det här kan väl tänkas på något sätt allting. Vi ska gå lite vidare och fundera på det här med valvet lite mera. Och då ska vi säga vad hypoteserna kan vara angående vattnet ovan valvet. Då det står att Gud skilde vattnet under valvet, det är lättare att förstå, det som är på jorden. Men det som är vad är det för vatten ovan valvet? Är det regnmolnen? En teori är att det är vattenmassor i rymden. Det finns väldigt stora mängder vattenmassor. En annan säger att det är ett ånghölje, eller var ett ånghölje, som omgav jorden. Och det här ånghöljet, det ska också förklara en del iakttagelser. Som vi ser till exempel av första Mosebok 2, vers 5. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men så står det i vers 6, en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Gud hade inte låtit det regna på jorden. Ändå så växte det när en dimma steg upp och vattnade hela marken. Så det fanns alltså fukt. Det fanns tillräckligt för växterna. Så Gud kunde plantera sin trädgård på tredje dagen. Och växthuseffekten som vi ju hör minsann till lust och leda om i vår tid. Så den utgår ju från att när man har ett hölje, som till exempel typ glas, så kommer ljuset in med sin värme. Men sen begränsas den där. Ljusstrålarna och värmestrålningen studsar inifrån mot det där växthusglaset. Och så blir det kvar en hel del där inne. En del går ut, men mycket mindre än det som kom in. Och det betyder att det samlas upp mer och mer värme under det här taket. Och nu är det ju det som det handlar om när det gäller dagens växthus. Effekt som klimatforskarna menar är allvarlig. Så det är ju det att det är mycket kväve och andra såna här gaser, metangas. Så att ha ett jordbruk med mycket kor är inte heller något bra, för att det avger så mycket gaser. Och de där metangaserna så är också skadliga, eller mera skadliga än koldioxiden till och med. Nåja, det här betyder då att där finns det en sån effekt att det där studsar emot de här gaserna. Och så blir det kvar och så värms det upp mer och mer här nere på jorden. Och det här kan också leda till inversion, som betyder att luften högre upp är varmare än ner till på jorden. Det här skulle göra att klimatet skulle bli jämnt över jordklotet. och att väldigt lite vindar skulle blåsa. Det skulle bli ett jämnt klimat och lite vindar. Och där finns det faktiskt många iakttagelser i vetenskapskretsar som stöder det. Man har ju hittat mammutar infrusna i Sibirien, långt, långt upp i norr. Man har hittat tropiska växtdelar, blad av tropiska växtdelar på sådana ställen där man inte alls har någon chans att kunna odla eller vänta sig något sånt i vår tid. Det finns många tecken på att jordens klimat har varit jämnt runt hela jordklotet, eller åtminstone ungefär jämnt kring jordklotet tidigare. Det ska ha varit före syndafloden i så fall, för då vändes allt upp och ner. Så det här är en ganska intressant hypotes, att det var vattnet där uppe. Och sen har vi ju också syndaflodsberättelsen där det står att det föll väldiga mängder regn. Och det föll inte bara regn uppifrån, utan då vändes också källorna, alltså havsdjupen, de stora vattenmassorna nerifrån välde upp. Så det blev liksom en utjämning så att vattnet kom uppåt nerifrån och så kom det mycket vatten uppifrån. Och då måste det ha funnits ett stort vattenmagasin som då drossade ner. Vi ska se nu då om vi skulle ta en dag till. Det är dag 3. Gud sa: vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa: jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag, och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Nu fortsätter Gud att göra den här boningen färdig som människan ska få ta i bruk så småningom. Det är två faser. Först färdigställs bostaden och sen så lägger Gud ut mattorna. Då skapar han grönskan, växterna. Och där ska vi ta ett begrepp som man kallar för superkontinenten eller Pangea, som man är ganska överens om i vetenskapen idag. Jag tog in en bild här som finns på nätet och som också finns i den här boken, där det finns fem olika beskrivningar. Den som är längst nere, det är nutiden, jorden som den ser ut idag. Det som är högst upp, det är för 225 miljoner år sedan enligt den evolutionistiska skalan. Där står det Pangea. Och då är alla kontinenter ungefär hoplagda. Det finns en massa vatten runt. Sen på nästa bild, så där kan man redan se att Asien och Afrika, ja det är det här Nord- och Sydamerika som finns där nere också, som börjar skilja sig från varandra. Och det syns då tydligare ännu på den bilden som finns där i mitten till vänster. Där hänger ännu Amerika ihop med Eurasien och Afrika hänger ihop med Sydamerika. Och där är Australien redan nu då lite skilt och så Antarktis också. Och så har vi då längre till höger en bild där Sydamerika har skilt sig från Afrika och där det också håller på att börja ske lösgörande av Nordamerika. Och så längst nere har vi då de kontinenter som vi ser idag. Vi ska komma tillbaka till det där, för det finns antydningar också i Bibeln om att det har skett så där någon gång. Det här är då liksom det här med den, när Gud skiljer vattnet så det torra blir synligt. Nu behöver det inte vara på det sättet att det här har skett allting då när Gud skapade och att han fördelade det här. Men det kan ha varit så att det skedde också senare efter syndafloden. Att det torra först som är där uppe till vänster, att det där gjorde Gud då när han skapade på den tredje dagen så att landet höjde sig över vattnet. Och sen växtriket, ska vi säga någonting helt kort om idag. Det förbluffande här är att när man brukar försöka hitta mellanlänkar, felande länkar mellan olika djur, så är det ännu svårare att hitta felande länkar mellan de olika växttyperna. Det finns 375 000 olika arter ungefär på jorden. De är alla indelade i 10-15 huvudgrupper, det beror lite på hur man definierar dem. Och mellan de där huvudgrupperna finns det egentligen inga mellanformer. Och det borde det ju finnas om allting ska ha förändrats. Gud gjorde efter sina slag. Det finns tre hebreiska ord som ingår i det här med växterna. Desh, inte vet jag hur de berättar man ska säga det, men grönskan, som då egentligen också kan en del menar att det är en sammanfattning av det här som kommer sen, nämligen det andra, fröbärande örter, och sen efter sina slag, och sen fruktträd. Fruktträd som efter sina slag bär frukt. De här tre olika slagen finns det. Vi ska sen längre fram nog tala lite om det här, hur man betecknar livet och vad man kan tänka sig att hur det här definieras. Det blir först nästa gång. Det finns två utmärkande egenskaper hos växterna. Och det är, den första är att allting är ändamålsenligt. Det erkänner alla vetenskapsmän att det finns en stor ändamålsenlighet i skapelsen. Det andra är skönhet. Det var här i Sveriges Radios Naturmorgon förra veckan. Vi brukar ofta höra på det där på lördag morgon. Så där hade de en som beskrev kottar och andra också, flera andra typer av spiralformer i naturen. Där man räknar de här olika varven på olika sätt. Och där man konstaterar att här finns det 5 varv. Här finns det 8 varv. Här är det 13 varv. Det här är 21 varv. Och så börjar man fråga sig, vad betyder de här siffrorna? För de dök alltid upp. I alla sammanhang dyker de upp de här. Och så kom matematiken in i bilden. Och så berättar den som presenterade här om Fibonacci-serien. Den serie som man får när man lägger ihop två siffror. 1 plus 1 blir 2. 1 plus 2, de två senaste siffrorna. 1 plus 2 blir 3. 2 plus 3 blir 5. 3 plus 5 blir 8. 5 plus 8 blir 13. 8 plus 13 blir 21. Och så vidare. Det här är en väldigt intressant matematisk serie. Spiralformen när naturen använder den här serien. Och så sa, var det någon som sa redaktören, jaha, vem ska vi tacka för det här då? Så var det en som viskade lite smått, ska vi måste gå till Darwin? Men inte vågar man säga Gud. Det kan en modern människa inte göra. Fast man står häpen, någon sån vishet har människorna inte kunnat konstruera. Men det har Gud kunnat. Det här, allt har han gjort skönt för sin tid. Och han gjorde det för oss, för människorna. För han skulle placera människorna in i den här skapelsen. Naturvetenskapsmännen, evolutionisterna säger att det var slumpen. Det bara blev så. Tack vare Bibeln vet vi bättre. Där får vi sätta punkt idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var från begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.